Det här är P1. Sveriges Radio.
General, så här skriver BBC. General Franco drev... Så här skriver BBC. General Franco vred fram... Så här skriver BBC.
Det här kommer bli roligt att klippa ut och ha innan vi börjar programmet.
Hej och välkommen till podden Så funkar det, Anders Ankan Johansson.
Ja.
Hur står det till?
Det står, ja, idag är det bra tycker jag.
Ja, har du varit med i något lekprogram sen sist?
Nej, ja, jag har varit med i Doobidoo.
Boobidoo.
Ja.
Wow. Ja. Gick det bra? Var det roligt?
Ja, det var jätteroligt.
Har det sänts?
Nej, det blir höst någon gång.
Jaha.
Men man får ju välja låt.
Ja.
Vet du vad jag sjöng?
Nej.
Greta, så ska vi hat.
Jasså.
Ja, jag tänkte den. Det gillar jag ju.
Alla kan inte veta hur den låter, vi får lyssna.
Ja. Så ska vi ha det, Greta, det är tryggast att veta vad man vill. Den körde jag.
Ja.
Ja. Jo, i helgen som var så satt jag, min sambo och min sambos bror i solen och drack lite kaffe. Och då frågade min sambo så här: vill ni göra Sydsvenskans fågelquiz? Ja. Och då fick vi frågan: vilken fågel det finns mest av i så att säga vikt i Sverige. Alltså vilken fågel i Sverige har liksom totalt mest biomassa?
Jag tror att det är höns eftersom de odlas.
Nej, men det måste vara vilda fåglar alltså.
Jaså?
Ja.
Det säger du nu.
Ja.
Ja, det finns ju mycket färre svanar än duvor såklart. Men ja, de väger ju å andra sidan mycket mer. Det här var inte lätt.
Ja, visst var svårt.
Gräsand.
Mest biomassa fågel i Sverige. Tjäder.
Tjäder?
2000 ton tjäder går omkring i Sverige.
Det hade jag aldrig gissat.
Nej, andra plats duva bara 1000 ton. Visst var det överraskande?
Ja, det var det verkligen.
Ja, sen har jag haft ett litet problem. Problemet ligger i att vi fick en fråga om tomater.
Ja.
Vad spännande det är med tomater alltså. Jag kom över så vansinnigt mycket intressant fakta om tomater. Och inte minst om tomatplantor. Jag kunde inte kontrollera mig. Så all fakta om tomater, tomaters eventuella hörsel och känselförmåga.
Va?
Allt det här växte i mitt huvud till ett monster.
Ja.
Så jag hann inte färdigt med det.
Nej.
Så därför är jag lite tunn idag.
Bristfälligt.
Men om du är lite besviken på mig, Måns, så har jag en glad överraskning till att börja med.
Jaha.
Du vet, vi vann ju en gala.
Vi vann ju orienteringspoddens årliga poddpris.
Igår på posten. Det ska bli roligt, Måns, det här att få ge dig det här.
Är det vårt pris?
Det är vårt pris.
Shit.
Här får du.
Nämen, t-shirt.
T-shirt. Här får vi alltså varsitt ex av orienteringspodden Stjärnpoddens fina t-shirt.
Wow, XL, min storlek.
Wow. Jag har lyssnat lite på Stjärnpodden efter vi fick ett pris.
Ja.
Den är bra. Men den är nog ännu bättre om man är intresserad av orientering.
Ja.
Det är ju en podd om orientering.
Ja, just det.
Ja, men den är bra. Tack Stjärnpodden.
Ja, tusen.
Nu menar utnämner jag Stjärnpodden till din och min systerpodd.
Nej, jag tror inte du kan göra sådär.
Jaha, nu handlar inte den här podden om orienteringspodden, Stjärnpodden, utan det här är en podd där vi svarar på lyssnarfrågor. Vi börjar väl med det nu?
Ja, så funkar det. Mitt i bland människorna går kanske någon och tänker på livets mening. Mitt i bland människorna går också jag och jag tänker på orientering.
Så här skriver Jesper: varför har vi inte bara en tidszon som gäller över hela världen? Varför måste det vara så viktigt att klockan 07.00 är morgon världen över? Nu när vi till och med har ett annat samhälle där nattjobb förekommer. Med vänlig hälsning, Jesper.
Det handlar väl mycket om logistik.
Men logistik, det handlar om klockan.
Ja.
Logistik, ja, men om... att man ska skicka grejer hit och dit.
Jag tror att det blir mindre rörigt om vi har delat in det i tidsåren helt enkelt.
Jag håller inte med dig. Jag tycker att det här med tidszoner är ett rörigt, dåligt system.
Nej.
Och jag håller med Jesper om att man skulle kunna tänka sig att hela jorden har samma tid, men att man ändå överallt jobbade de ljusa timmarna. Det är ju det man vill komma åt. Att klockslagen betyder olika saker på olika ställen. I Sverige kanske många går upp 10.00 och äter lunch 15.00. Men i Finland går folk upp 11.00 och äter lunch 16.00.
Jag förstår.
Så här hade man kunnat ha det. Och vissa länder har fixat ungefär så här.
Kina, va?
Precis. Trots att Kina egentligen sträcker sig över 5 tidszoner så har de valt att bara ha en. Och det här är ju också en märklig grej med tidszoner. Att länder själva kan välja vilken tidszon de vill räknas till. Ankan, när vi spelar in detta så är klockan 13.30.
Ja.
Vad tror du klockan är i London just nu?
Ja, i London har väl då 12.30, va?
Just det, och Helsingfors?
Ja, det är om 14.30.
Just det, och i Madrid?
Ja, det kan vi se. Det är nästan, det är... Ja, det är nog 14.30 också, va?
Nej, Spanien ligger ju söder om England. Men Spanien har valt centraleuropeisk tid, samma som vi har, istället för västeuropeisk tid som de borde ha.
Nej,
så
men...
där är klockan 13.30. Om du åker från London till Madrid,
ja,
så förflyttar du dig västerut. Men ändå så ska du vrida fram klockan en timme. Det är ju tvärtom.
Ja, 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 ja.
Och varför är då klockan 13.30 i Spanien och inte 14.30?
Jaha, de vill ha samma som... Ja, men de tycker att de är mer förknippade med... Ja, men de vill ha lite mer som Italien och så kanske. De känner sig lite italienska själen. Jag vet inte.
Nej, men jag vet. Spanien ändrade den 16 mars 1940.
Mm-hmm.
General Franco ville ha samma tid som sina allierade Nazi-Tyskland och Italien.
Jaha, titta, då hade jag ju lite rätt.
Ja.
Fast det var ju av otrevligare anledning.
Så här skriver BBC. General Franco vred fram landets klockor en timme för att visa solidaritet med Nazi-Tyskland under andra världskriget.
Jaha, det vore ju en fin symbolhandling för spanjorerna att vrida tillbaka den då.
Av alla saker man kan göra för att visa solidaritet med någon så är väl ändå att ändra det egna landets tidszon något av det dummaste jag har hört.
Ja, men jag tänker i just krigföring så kan det vara bra att ha en gemensam klocka.
Ja.
Jag läste en bok någon gång att de två sakerna som har utvecklat krigskonsten, denna hemska konst, mest är konservburken och armbandsuret.
Konservburken,
ja,
just
konservburken
det.
För att man kunde ta med sig mat och slapp plundra gårdar och så längs vägen. Mm. Och armbandsuret, innan man hade en gemensam klocka så fick man bestämma så, vi får attackera i gryningen.
Precis.
Och då till exempel kan man tänka att folks uppfattning om gryningen var diffade lite grann.
Ja, ja.
Och de där som var inte så sugna på var först ut på morgonen.
Ja, vi tyckte nog inte det blev gryning fram emot 11 på förmiddagen, ja, faktiskt.
Det är gryning för mig.
Just det, men det här med solidaritet.
Ja.
Om man skänker pengar eller prylar i solidaritet, det förstår jag. Men på vilket sätt gynnar det nazitiska spanjorna ställde fram sina klockor en timme? Någon från utlandet har av sig till dig, Anders.
Ja. Ja, hallå?
Hej, Anders.
Hej.
Jag ringer från utlandet.
Jaha, ja.
I solidaritet med dig.
Aha.
Kommer jag nu ställa fram min klocka en timme.
Hur kändes det för dig?
Mer intressant, mer än solidariskt.
Ja.
Ja, för det är lite sexigt att vara intressant också.
Förlåt?
Jag vet inte. Ja.
Men om tidszoner nu är så klyddigt,
ja,
varför införde man dem överhuvudtaget? Det har att göra med hur man ställde sin klocka förr i tiden. Innan det fanns telefoner, internet, tåg, innan det fanns atomur, så var klocktiden inte exakt, utan lite mer flytande. Man ställde sin klocka på det här sättet. Man tittade upp i himlen, och när solen stod som högst, då fick det vara noon, mitt på dagen, 12.00.
Ja.
Och eftersom det här var lite subjektivt och alla inte hade tid att stå och stirra mot solen hela dagarna, så fanns det ett officiellt klocktorn mitt i alla städer. Som Big Ben, som man då kunde ställa sitt eget fickur efter om man bodde i den stan. Så varje stad hade liksom sin egen tid.
Ja, ja, jag är med. Och men vad klantigt att sätta den mitt på, alltså på noon då. Det är bättre att säga, alltså precis när den tippar, tittar, solen tittar upp över kanten. Det blir mycket mer exakt. För det ändras ju, ja.
Ja, precis.
Jaha, jag tänkte fel. Ja.
Nej, det var nog bästa systemet om man ska göra på det viset.
Ja, ja. Men det är väldigt svårt att avgöra. Nu är den som högst.
Ja, det är... Ja, det är ja.
Men det var ju någon som fick ta ett beslut då, och så ställde man Big Ben efter det.
Ja, exakt. Ja, ja. Men eftersom jorden är rund, det är du med mig, Anders.
Absolut.
Och den snurrar, så när solen... står som högst i en stad. Aha. Så bara i en stad liksom några mil längre bort så står den inte som högst eftersom jorden är rund.
Ja, om du rör dig i sidled så att säga, öster eller väster.
Ja, exakt. Ja. Precis. Så alla stadtider blev lite olika. Till exempel så skiljer sig tiden i staden Bristol 11 minuter från tiden i London.
Ja, just det.
Och det här var inget problem.
Ja. Jag lovar att det var ett problem någon gång då och då.
Nej, jo, jo. Så länge städerna var som egna världar, ja, som knappt hade kontakt med omvärlden, då var inte detta något problem.
Nej, men sen uppfann man typ cykeln och då direkt blev det ett problem.
Ja, nej men tåget. Aha. När man började bygga tåg och snabbt kunde få flytta sig från stad till stad och skulle komma överens om ankomsttider och avgångstider, då blev det här jätteproblem.
Ja, det är det jag säger. Logistik, det är det jag säger hela tiden. Ja. Det var då får man kalla in sådana som Swedavia och sådana som får styr.
Nej! som driver själva flygplatser att det är de då som ska gå in och styr. Varje stad hade sin egen tid. Sin egen tidszon kan man säga. Ja. Och om man körde tåg genom USA,
ja,
på den
eller
tiden,
åkte tåg, det borde vara samma.
Ja, ja. Ja. Så fanns det över 75 sådana här lokala tidszoner att hålla reda på.
Om man åkte från genom USA?
Ja, från öster till väster eller tvärtom så var det 75 olika tider att hålla reda på. Nu ska vi skruva tillbaka klockan 10 minuter och fram 7 minuter och bak 80 minuter.
Ja, men det hade väl en tågvärd som kunde hjälpa till?
Ja, men det blev klyddigt, det hörde ju.
Ja, det förstår jag.
Inget hållbart system.
Men det är också klyddigt att åka tåg nu.
Ja.
Alltså, det, jag kan tänka att det var då som det är nu när tåget är 13 minuter sent och den här stackars tågvärden ska gå igenom alla olika anknytningsbussar, ja, till Värnamo, Höstaby, buss mot Strängnäs går från man tänker, ni lös det bara.
Precis, men tänk då att den här världen också ska ta hänsyn till att alla tider är lite flytande.
Ja, det är klart. Det blir ännu värre.
Så då delade man in hela världen i 24 klyftor, i 24 heltimmeszoner. Förutom då vissa länder som ligger på halvtimmar och skaver. Iran ligger 2,5 timme för oss. Afghanistan 3,5 timme. Indien 4,5 timme. Centrala Australien 8,5 timme.
Har Indien en tidszon, hela Indien?
Ja.
Oj.
Och så har vi då Nepal.
Jaha, de har väl hittat på något.
Nepal. <Ja. laughs> Som är 4 timmar och 45 minuter framför oss.
Ja. Nej, men där får ju Nepal skärpa sig.
Ja, det får de fan göra.
Alltså. Ja, nu räcker det Nepal. Om man ska sammanfatta det här då, så anledningen till att vi har tidszoner är för att det blir så himla klyddigt för tågvärdarna.
Om vi har stadszoner, ja.
Ja, just det.
Hur tycker du att vi ska dela in tiden i världen?
Ja, skriv till Swedavia. På deras hemsida finns det alla kontaktuppgifter.
Ja. Hej!
Så funkar det. Kryll på central. Står inte kvar på tidtabellen. Men kolossal. Har gamla Kryll på central. Nej, kvar på Kryll på central. Står inga cyklar kvar istället. Nej, all personal har lämnat Kryll på central.
Från ett klyddigt system till ett annat. Hej på er. För en tid sen så köpte jag en skjorta på rea. Billigt, tyckte jag. Men när jag kom hem och tog på mig den så kändes den konstig att knäppa. Knapparna satt på motsatt håll mot vad jag är van vid. Jag hade köpt en damskjorta. Varför i hela världen knäpper damerna sina kläder bakvänt? Är det för att en motvalls dam satt vid sydmaskinen en gång och sen så blev det så? Eller kan ni hitta en annan förklaring? Vänliga hälsningar, Peter på Kinnekulle. Kan du lämna oss?
Ja, jag har läst någon gång om att damer fick hjälp med att sätta på sig sina kläder i överklassen då. Och då var det mer praktiskt om man då stod framför att det var spegelvänt och att det då lever kvar på något sätt. Men jag vet inte fan.
Det här känns ju i alla fall väldigt gammaldags.
Varför det?
Det borde istället vara så att det finns en knäppning för vänsterhänta och en knäppning för högerhänta.
Just det.
Och det är inte så att fler kvinnor är vänsterhänta.
Det vet jag inte om.
Det vet jag. Man tror att ungefär 11% av alla pojkar är vänsterhänta och bara 9% av alla flickor är vänsterhänta.
Jaha.
Då blir det ju dubbeldåligt för flickorna. De är färre som är vänsterhänta, ja, och har en skjorta utvecklad för vänsterhänta. Det är dumt. Och det finns flera förklaringar till det här. Men någonting är riktigt, riktigt dumt. Vilka brukar ligga bakom det domos?
Jaha, något land, danskarna.
Kyrkan.
Ja, såklart. Ja,
de har bränt häxor, de har förbjudit kondomer och de har ställt till det så att hälften av jordens befolkning knappt kan knäppa skjortan. På medeltiden så ansågs mannen stå lite närmare Gud,
mm-hmm,
och befinna sig på Guds högra sida. Högersidan förknippades med solen, med ljuset, och det här visualiserade man genom att knäppa knapparna till höger på männens plagg.
Jaha.
Den vänstra sidan förknippades istället med natten, månen och det förflutna, varför kvinnorna fick bära sina knappar till vänster. Så småningom så började man också sära på män och kvinnor i kyrkan. Och då blir männens sida
höger
och kvinnorna vänster. Men när nu kvinnorna hamnat till vänster i kyrkan, då fick den här knäppningen ytterligare en funktion. Kvinnorna kunde nämligen amma sina barn samtidigt i kyrkan då, och då kunde de skyla sig för den manliga delen av kyrkobesökarna, så att säga. Det är två förklaringar.
Ja.
Men jag tror kanske att det är lite enklare än så.
Det kommer ytterligare ett förslag här.
Ja,
på
förklaring. Jag tror kanske inte att man tänkte på Gud och till höger och Gud till vänster jämt.
Nej, men du, jag håller med. Jag tycker att det här låter som någon slags efterhandskonstruktion.
Ja, jag känner också så. Dessutom var knäppta plagg på kvinnor väldigt, väldigt ovanligt under medeltiden. De är snörade och sådana, mest med ett hål längst upp och sånt.
Förlåt, ett hål längst upp.
Alltså typ att man klipper, alltså dra över huvudet plagg, tänker jag.
Som en anorak.
Jag vet i alla fall att knäppta, alltså plagg med knappar, var väldigt ovanligt, ja, för kvinnor på medeltiden.
Kvinnor hade mest anorak.
Eller pullover. Och de kvinnor som ändå hade ett knäppt plagg, de tillhörde nästan alltid överklassen. Överklasskvinnorna hade just, som du sa Måns, pigor som hjälpte dem att klä. Och då blev det mycket lättare och logiskt att knäppa knapparna tvärtom, för då kunde bli det lätt för pigorna att knäppa skjortan.
Ah, ja.
Så jag tror det var så som du sa.
Mm-hmm.
Herman Lindqvist, han har alltid en egen förklaring.
Jasså?
Ja, historikern alltså. Han säger så här till en reporter på Hallands Nyheter. Knappar har funnits i kläderdräkterna sedan 1300-talet. Från början fanns det ingen skillnad på dam- och herrknäppning. Det var när arméerna på 1600- och 1700-talet fick enhetliga uniformer som de sydde så för att om soldaten var högerhänt kunde han snabbt få ut sitt vapen eller sin plånbok.
Man behövde kasta mynt på någon fiende.
Men sen då, hävdar Herman Lindqvist, när textilindustrin växte fram på 1800-talet så syddes kostymerna då enligt militärt snitt.
Mm.
Men tidsandan var så pryd och det hade varit lite chockerande att tänka sig att damkläder skulle kunna se ut som herrkläder. Och därför så sydde man dem lite annorlunda och satte knapparna på vänster sida.
Aha, för de skulle påminna lite mindre om
herrarnas kläder.
Herrarnas kläder, jaha.
Så att där har du tre förklaringar.
Ja.
Du får välja själv vilken du tror mest på. Jag tror mest på den här med pigorna, att det var smidigare för dem att knäppa.
Ja, jag tror mest på den här. Ingen vet riktigt.
Så funkar det.
Innan vi går vidare, vi har ju redan fått vårt pris från Stjärnpodden, Orienteringspodden, ja, våra nya t-shirts.
Yes.
Inte stopp där, kan jag säga.
Va? Har vi fått mer priser?
Nej, nej, nej. Du vet, för jag tror det var två avsnitt sen så sa jag så här.
I dina blomkrukor finns svingamla djur med luktsinnet i öronen som har en fasthakad hoppgaffel och samarbetar med en superproducent av läkemedel som doftar rödbeter.
Fascinerande!
Jag ska brodera på en kudde.
Och du raljerade lite och sa...
Det är som det där när du lovade att vi skulle åka tåg genom Sverige.
Stopp. Ta inte upp det igen. Stopp. Vi går vidare.
När du lovar för mycket.
Här har det kommit fler paket.
Vad är det här?
Från Ulrika Skylvik som är då skräddare. Och hon har då suttit och jobbat lite med någonting som jag öppnade upp.
Men vad är det där? En kudde, säger jag.
En kudde. Och jag lämnar över kudden.
Oh, wow.
Och så vill jag att du läser vad som står broderat på den här kudden från Ulrika.
I dina blomkrukor finns svingamla djur med luktsinnet i öronen som har en fasthakad hoppgaffel och samarbetar med en superproducent av läkemedel som doftar rödbetor. Ankan.
Tack så hemskt mycket för det här, Ulrika.
I förra avsnittet så pratade vi om sömnpositioner.
Ja.
Vilket som var bäst att sova, vilket sätt som var bäst att sova.
Ja, det bästa var att sova soldaten, va? Jag minns inte.
Så här skriver John. Hej Anders och Måns. Apropå sömnpositioner som diskuterades i förra avsnittet. Mer specifikt att Anders sover på mage med kudde trots att han får ont i ryggen av det. Jag har själv haft denna problematik men har sedan många år tillbaka lindrat det med att sova på mage och med kudde fast ha huvudet under kudden. På det sättet har man fortfarande kontakt med kudden och kan somna. Det är för övrigt det enda sättet jag kan somna på nu för tiden. Det hälsar John. Så istället för Ankan att du sover på mage och så huvudet upp på en kudde som en banan och får ont i ryggen, så ska du alltså ha huvudet under kudden.
Jag älskar tipset, men jag tycker John ändå att det är ett dåligt tips. Jag känner mig redan lite för ofta som ett driftkucku. Och om jag också börjar sova med kudden på huvudet, då känns det för mycket.
Ja, i förra avsnittet så berättade jag också att man får lov att ta med sig is genom säkerhetskontrollen på flygplatser.
Om den inte slaskar.
Ja, om den är torr. Men det här var de amerikanska reglerna, eftersom jag inte hittade något om is i svenska eller EU-regler.
Nej, för att du sökte ju inte på Swedavias sida som jag var på det.
Några ryssare har hört av sig och berättat hur det fungerar i praktiken i Sverige. Linus skriver, jag jobbade en del extra vid en säkerhetskontroll på Arlanda under tiden som jag studerade juridik i Uppsala. Vad jag minns av vad som sades då är ungefär att ämnen i fast form som övergår i flytande form i rumstemperatur omfattas av vätskereglerna. Således, Anders glasögon, ja. Ishatt, nej. Så här skrev Martin.
Vänta. Vad hette han som skrev?
Linus.
Vilken arbetsgivare tror du Linus hade när han jobbade där?
Vilken arbetsgivare? Säkerhetskontrollen på Arlanda.
Mm.
Jag vet inte om det är Swedavia som anställer. Och så här skriver Martin. Jag frågade en i personalen.
Vad är det du har så mycket emot Swedavia?
Att det är dem. Det är lite som om du har en fråga om tåg.
Ja.
Så ringer du och hör med Järnhusen. Eftersom det är de som driver stationerna.
Ja.
Företaget Järnhusen. Ja. När kommer mitt tåg in idag? Jag har hand om det här taket, väggarna. Också golvet har jag hand om. Varför frågar du mig detta? Så här skriver Martin.
Inte behöver vi bli osatt om det här.
Nej.
Nej.
Så här skriver Martin. Jag frågade en i personalen på Landvetter flygplats. Och hon sa att is inte får tas med. Så vi vet inte riktigt hur reglerna ligger till. Men nu vet vi att i praktiken, de som jobbar i säkerhetskontrollen på svenska flygplats, de vill inte att man tar med sig is.
Show, brorsorna!
Jaha. Show tillbaka.
Jag har hört att det luktar stekt fläsk i rymden. Kan det stämma? Jag menar, man kan ju inte andas i rymden, därav inte heller lukta. Och även om det inte vore sant, hur skulle myten uppstå? Någon skulle ju kunna titta på det som ett skämt. Men det är ju inte ett väldigt roligt skämt. Tack igen för en bra podd, Theo.
Att det skulle lukta stekt fläsk i rymden.
Ja, hur skulle ett sånt skämt se ut?
Nu ska vi konstatera ett skämt av detta.
Om det skulle vara ett skämt att det luktar stekt fläsk i rymden, då skulle stekt fläsk i rymden bara vara upplägget.
Du menar som att själva skämtet, poängen, är något annat?
Ja, det måste vara att, alltså, vet du varför det luktar stekt fläsk i rymden? Nej,
nej,
jo, det är för att det bara finns en massa stekare där. Till exempel då. Ja, ja. På väg till kanske flybar eller något sånt.
Det har du suttit och jobbat med i förmiddags.
Nej, men det var ett exempel skämt.
Du har suttit på ditt kafé och skrivit de här skämten.
Jag vill bara exemplifiera, om det var så som Theo tror att det kanske för mig var ett skämt att det luktar stekfläsk i rymden, så hade vi i sånt fall bara hittills fått förledet till skämtet. Det låter ju barock det här att det skulle lukta stekt fläsk i rymden. Vad tror du?
Jag tror absolut inte att det luktar någonting i rymden.
Så här lyder en rubrik från Dagens Nyheter 2008. Rymden luktar stekt kött.
Jaha.
Först förklarar man då det här att rymden luktar inte något värst. För att skapa en lukt så behövs ju liksom molekyler in i våra näsor.
Mm.
I rymden är molekyler en bristvara.
Jaha, de vill ha fler.
Men det uppstår speciella dofter när astronauternas rymddräkter reagerar med den strålning som de utsätts för i det här vakuumet utanför rymdskeppet.
Mm-hmm.
Och vad är det här för en doft? Jo, då bestämde NASA också 2008 att de skulle återskapa de här lukterna. Man ville ha de lukterna när astronauterna skulle öva. Mm-hmm. Och så vill man då att hela situationen skulle vara realistisk. Så vill man tillverka den här doften som blir i rymden av astronauternas rymddräkter när de kommer tillbaka till rymdskeppet efter sina rymdpromenader.
Aha, så när de kommer tillbaka in på ISS och så luktar de lite på dräkterna de har haft på sig ute på sin rymdvandring, så doftar de något särskilt.
Ja, för de har reagerat med den strålningen i rymden.
Ah.
Beställningen gick till det brittiska företaget Omega Ingredients, vars vd Steven Pierce säger så här: jag har fått ta del av en del intervjuer med astronauter som beskriver hur det luktat från deras dräkter när de kommer tillbaka in i rymdstationen efter en rymdpromenad. En av dem beskrev en lukt som fick honom att tänka på stekt kött, varm metall eller den lukt som uppstår när man svetsar på en motorcykel. Då hade det ju nästan varit billigare för NASA att steka lite kött, svetsa lite för att uppnå den här doften om de vill göra det realistiskt.
Ja.
Men nu är NASA kanske inte främst känt för att spara pengar. Men det var kul att läsa om lukten i rymden. Jag läste en stor artikel i Reader's Digest. De skriver också att det luktar svets och stekt kött om dräkterna när astronauterna kommer tillbaka från sina rymdpromenader. Men, skriver man, rymden är stor och det finns många olika saker som kan lukta och lukta olika. Och forskarna har ganska bra koll på hur det kan tänkas lukta lite här och var i rymden. Extra intressant då, det stora dammmolnet i centrum av galaxen Vintergatan. Den innehåller mycket etylmetanoat.
Jaså!
Och vad luktar metyletanoat?
Gurka!
Nej, det är det som på jorden ger hallon sin smak. Så att centrum av Vintergatan luktar hallon?
Nej!
Det trodde du inte, Måns?
Nej, det trodde jag inte.
Nej, vad luktar det på månen?
Körsbär?
Nej. Det luktar krut.
Så funkar det.
Hej Måns och Anders. Min kompis Jonathan har en fråga, men han är för blyg för att ställa den själv.
Ja. Det är väldigt genant att skriva in till podden.
Vad händer om ni över radion säger högt och tydligt Siri eller Google och sedan ett kommando eller en fråga?
Mm-hmm.
Reagerar då alla lyssnarnas smarta vitvaror, datorer och smarta telefoner på en och samma gång? Blir det en slags rundgång? Ni skulle kunna göra ett experiment, skriver Johan och då Jonathan.
Ja.
Blyge Jonathan.
Ja, men det här, sånt här experiment var ju lättare att genomföra när vi jobbade på Riksradion och sände liksom live.
Just det.
Vi gjorde bland annat experiment när vi försökte få samtliga lyssnare att hoppa från en stol.
Och så hade vi med oss seismologer i Uppsala live.
Ja, och se om de kunde få någon reaktion.
Ja, alla hoppade från en stol samtidigt.
Ja.
Och det gav inget utslag.
Nej, inte det minsta.
Men nu så är det svårare som du säger, för att alla lyssnar ju vid olika tillfällen, och många av er, de flesta kanske till och med lyssnar i lurar.
Mm-hmm.
Men vissa av er kanske lyssnar högt i närheten av er digitala assistent.
Ja.
Så vi kan ju prova i alla fall.
Aha.
Är du beredd, Anders?
Ja.
Alexa, spela Despacito. Siri, var ligger närmsta lekland? Och så får du till Bixby.
Bixby, ring Swedavia.
Cortana, googla upp ny partner. Ja, skriv till oss och berätta om detta fungerade.
Mm. Du gör så här. Siri, mejla så funkar det.
Ja.
Och om det inte funkar så skriver du då till safunkare@sverigesradio.se.
Josef och han brukar gå och släppa ner och viva upp och rycka ut i snöret. Det ryker och det ränner och det rasslar ut i röret. I dörrarna och fönstren och gluggarna man hör det. Hjalmar Bergström, 1, 2, 3, 4 och vi och hu och heja. Om ni aldrig sett en värre herre på att feja, titta på honom och kom ihåg att detta det vill säga. Hjalmar Bergström,
Anders och Måns. I ett tidigare avsnitt när ni pratade om dominanta sidor så frågade Anders lite skämtsamt om vi har en dominant näsborre. Det har vi. Om ni tittar varandra noggrant i näsan så ser ni att den ena näsborren är diskret större än den andra. Och detta spelar mig veteligen roll i endast en situation. När man ska få en ventrikelsond i samband med att man ligger inne på sjukhus. En ventrikelsond är en slang som går via näsan ner i matstrupen och ut i magsäcken som man använder för att tillföra näring och mediciner till sövda patienter eller patienter med sväljsvårigheter, hinder i matstrupen etc. Hur den större näsborren påverkar luktsinnet har jag dock ingen aning om. Med vänlig hälsning, Simon, sjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Det här hade jag ingen aning om. Precis som man har ett dominant öga,
ja,
öra,
fot,
om man är vänster eller högerhänt, ja, och så vidare, så har man en dominant näsborre.
Mm. Om dominant vet jag inte om det där, men den är lite diskret mycket större, skriver Simon.
Och vi har ju innan pratat många gånger om att näsborrarna jobbar i skift.
Just det.
Tjenixen, Mr. Ankeboy och Herr Nilsson. Vi har väl alla lärt oss vad våra 5 fingrar heter. Men vad jag vet har vi bara namn för 2 av tårna. Hur jag än vrider och vänder på det så hittar jag inget logiskt namn för de 3 i mitten. Att byta ut ordet finger mot tå i namnet på motsvarande finger passar ju knappast. Tån i mitten är ju inte längst och jag kan varken peka eller bära ringar med de sista 2. Vad ska jag kalla de övergivna tårna? Hälsar Sven-Olof den 14. Inom anatomin så har man inte gett tårna namn.
Va?
Men väl nummer.
Jaha.
Från 1 till 5 där stortån är första tån.
Jaha.
Tå 1. Och lilltån 5:e tån. Tå
5.
Så jag har inte hittat något officiellt namn på våra tår förutom detta. Men sen så finns det ju en himla massa barnramsor där tårna har fått härliga smeknamn.
Jaha.
Kan du någon?
Inte en enda med tårna.
Från Jämtland kommer denna. Lilltåa, tåtila, tillerosa, kroknosa och stortrampen upp i veran.
Mm.
Så då är alltså stortån heter stortrampen. Och vad heter då motsvarande pektån? Lyssnar du inte på mig egentligen?
Men det här var ju ord som verkligen...
Kroknosa.
Kroknosa.
Och långtån. Tillerosa.
Aha.
Ringtån.
Ja.
Tåtila.
Aha.
Och så låg lilltå. I Småland förekommer de här namnen.
Aha.
Stora tå.
Ja.
Tåtittan.
Aha.
Tillerotan.
Aha. Tillerotan igen där.
Ja. Ja. Näppeföl. Det är då ringtån motsvarande.
Näppeföl.
Och så lilltån då som heter kvetten.
Det är roligt, kvetten. Det kan vara ett adelsnamn eller lilltå då.
Ja, och de här tyckte jag var superfina.
Aha.
Så om det då inte finns något sedan tidigare så är mitt förslag att vi spikar de här namnen.
Ja, då får du dra dem igen.
Ja, från stortå till lilltå alltså.
Ja.
Stora tå, tåtittan, ja, till rutan, ja, näppeföl och så då avslutningsvis kvätten.
Jag gillar de här, men jag känner redan att jag kommer aldrig lära mig dem.
Amen.
Jag håller kvar vid systemet stortån 1 och sen så kör vi 1, 2, 3, 4, 5. Jag vet inte vad det är med mig, men när det kommer upp ämnen som jämtländska ramser, där är svårt att fånga. Jag kan bli engagerad mycket med jämtländska ramser.
Vi kanske ska göra en inventering.
Nej.
Vi ska byta ämne.
Mer återkopplingar, Måns. I flera avsnitt har vi nämligen frågat efter en svensk översättning för kom ihåg ramsan för skruvar, det vill säga lefty, loosey, righty, tighty. Den med vilken man lär sig åt vilket håll en skruv dras åt respektive skruvas av.
Just det, och den bästa hittills, tycker jag i alla fall, är rightan tightan.
Ja, fast den var ju fortfarande right och man måste kunna engelska fortfarande. För kritik, vi hade också fått förslaget höger tröger.
Just det.
Hej, jag tog ju fråga om översättning på righty tighty lefty loosey på största allvar. Höger tröger som föreslogs är mycket bra, men man vill ju ha en ramsa där även vänster är med. Här är mitt förslag. Till höger det händer, vänster det vänder.
Mm.
För att komma fram till mitt förslag gick igenom ett antal iterationer. Iteration måste ett svårt ord, eller hur?
Ja.
Eller mellansvårt ord. Det är ungefär lika svårt som att laga en punktering.
Säger du iterationer eller litterationer?
Iterationer.
Jaha.
Det är lite svårt ord, eller hur? Jag var tvungen att googla upp det. Upprepning ungefär.
Ah, ja.
Så här kommer alla hans förslag på vägen fram till höger det händer, vänster det vänder. Är du med?
Okej, okay, så detta är förslag som han redan själv har ratat.
Ja, men han vill ändå att vi läser upp dem så vi kan välja något som om vi tycker det är bättre. Är du med?
Okej, okay, ja.
Håller jag, de här har... Oh, ja. Du får säga bara ja eller nej, Måns.
Ja.
Höger hakar, vänster slakar.
Nej.
Höger H, här ska uttalas med kort å. Höger hårt, vänster bort.
Ja.
Mm. Höger håller i, vänster vrider fri. Det är inte så dumt.
Nej.
Höger hajar, vänster vajar.
Nej.
Nej, nej. Höger helar, vänster velar.
Ja, den tycker jag var riktigt bra.
Alltså, och så sist. Den här har jag mycket kritik kring. Höger hägrar, vänster vägrar. Den är sämst.
Nej, det var faktiskt... Men vissa av dem var ju mycket bättre än den han själv hade fastnat för, tycker jag. Så här skrev Lina. Min träslöjdslärare lärde mig uttrycket klockan går åt, jag drar åt. Kanske inte lika kul då uttrycket inte rimmar.
Ja, den är min. Den tycker jag är bäst.
Nej. Hej Anders och Måns. Jag fick inspiration av avsnittet där jag tog upp den engelska ramsan lefty loosey righty tighty. Jag har nu kommit på en egen ramsa på svenska, fast angående ett annat ämne.
Jaha.
Nämligen vilket håll som är varmt och vilket håll som är kallt på en kran.
Mm-hmm.
Här kommer det. Är du beredd, Ankan?
Ja.
Varmt vänster. Och kallt köger. VV, varmt vänster. Och KK, kallt köger. Brevskrivaren fortsätter. Jag vet att köger inte är ett ord.
Nej.
Men det funkar med enbart varmt vänster om man är petig.
Kallt köger. Det ska jag inte brodera på en kudde.
Bristfälligt.
Hej Anders Måns. Idag lyssnade jag på avsnittet Mullrande handen på väg till jobbet. Där presenteras ordet trångest som ett bättre synonym till klaustrofobi. Anders, ja det är jag det, avfärdar det som upptaget även om vi inte vet vad det betyder. Jag har idag använt trångest i samtal som ersättning för klaustrofobi och blivit omedelbart förstådd utan att behöva förklara innebörden. Då ni har lärt oss poängen med språk är att göra sig förstådd, vill jag påstå att trångest bör få inta sin självförklarande plats i det svenska språket. Tack för ett program som bidrar till min psykiska hälsa i dessa tider. Maja! Och du har rätt, Maja, och jag tycker man måste få ändra sig. Jag tycker också, nu kör vi på trångest.
Ja, ja, ja.
Nu säger vi inte klaustrofobi längre. Det är över med det ordet. Eller inte helt över. Klaustrofobi kan få bli lite fobiernas brandgul, tänker jag. Att det finns kvar, men vi säger inte. Trångest blir liksom fobiernas orange. Är du med?
Ja, ja, ja.
Hej kära, bästa så funkar det. Trångest var nytt, men välkänt i fjällcyklingssammanhang är spångest. Alltså rädsla för att köra över en spång helt enkelt. För att inte tala om fjongest. Kanske inte lika väl etablerat begrepp som spångest, men minst lika ångestlaggat att inte få stånd när det börjar hitta till. Fjongest och spångest alltså. Det är ju ett bra sätt det här, Mås, om man vill förklara en rädsla. Alltså man vill ringa in en rädsla med ett nytt bra ord. Då är det här ett lysande sätt, eller hur, Mås?
Ja, ja, ja.
Som i fallet spångest då.
Och fjongest.
Ja, rädd för spång, spångest, va? Men det funkar ju bäst om man har saker med då O eller Å i första stavelsen. Annars blir det lite svårare att jobba. Men här har jag en liten lista. Ska vi se om du kan lista ut våra nya ord som jag ska introducera.
Ja.
Säg att man, det är, ja, man är lite rädd. Man ska gå till tandläkaren och dra ut en tand. Man har drabbats av... tångest, Måns.
Tångest,
ja, ja, ja. Okej. Okay. Säg att man är väldigt... Man mår inte alls bra när man hör körsång. Vad har man då?
Sångest.
Nej, körsångest såklart, ja. Man är lite nervös och rädd inför en viktig pingismatch. Vad har man då?
Pångest.
Nej, pingpongest.
Pingpongest.
Åh, om man är lite rädd, Måns, för att bränna sig för på ångan när man ska koka te, vad har man då?
Ångest.
Just det. Apropå pingpongest, du, Måns. Mm. Här är Stellan Bengtsson.
Ja!
Pingis är toppen. Häftig som vapen. En serve går in, en toppen spin. Och sen en seger, sen en seger, sen en seger så.
Det var allt vi hade att bjuda på idag. Och det var allt vi hade att bjuda på för den här säsongen. Nu är det nämligen dags för sommaruppehåll. Jag låter glad, men inombords är jag lite ledsen.
Ja, men vi kommer ju tillbaka i hösten. Alltså.
Ja, både med den här podden och med vår stora rikstäckande showturné-varianten av den här podden.
Så funkade The Show. Just precis, vi hoppas innerligt att vi kan få åka runt med den i höst.
Ja.
Så ha nu en underbar semester, en underbar sommar, ja. Så hörs vi igen snart. Det går fort.
Ja, det hoppas jag inte. Jag behöver vara lite ledig också. Men vi säger så. Hej då.
Jag hamnar alltid mitt i morgonrusningen i city. En jättekaravan av människor från hela stan. Hundar drar i sina koppel. Någon kör förbi på någon sorts moppe. Och jag tittar upp på husens fönster. Molnen bildar en massa mönster. Mitt ibland människorna går kanske någon och tänker på livets mening. Mitt ibland människorna går också jag och jag tänker på orientering.
P1, Sveriges Radio.